Kapitel 12. Förväntan. Sidan 185. Elaine promenerade med Egwene i det bruna gräset på byallmänningen i Emond's Wall. Förändringarna gjorde henne nedstämd, men Egwene verkade helt överväldigad. När hon kommit till Tel Aaron Reard denna gång hade Egwene först haft håret i en lång fläta som hängde ner över ryggen och varit klädd i enkel ylleklänning, med kraftiga skor som tittade fram under kjolen när hon gick. Elaine förmodade att det var sådana kläder hon hade haft på sig när hon bodde i Tjuvfloden. Nu hängde det mörka håret fritt över skuldrorna och hennes klädnad var lika kostbar och elegant som Elaines. En klänning av djupblått siden med silverbroderier både över livet, på den höga kragen och längs kjolfollen och ärmarna. Silverprydda sammetstofflor hade ersatt de grova skorna. Elaine fick koncentrera sig för att hindra sin egen gröna ridklänning från att förändras till någonting som kanske skulle vara pinsamt. Men hon var övertygad att förändringarna hos hennes vänskläder var avsiktliga. Hon hoppades att Rand fortfarande skulle kunna älska Emond's Wall. Men det var inte längre samma by som han och Egwene hade vuxit upp i. Här i drömvärlden fanns det inga människor. Men det var ändå tydligt att Emond's Wall hade vuxit till en liten stad. En välmående stad där nästan vart tredje hus var byggt av släthuggen sten. En del hade så mycket som tre våningar och det var fler med tegelpannor i alla regnbågens färger än med halmtak. Vissa gator hade fått slät, fin stenläggning som ännu inte hunnit bli nött. Och runt staden var man till och med i färd med att bygga en tjock stenmur med torn och järnbeslagna portar som skulle ha passat i gränslanden. Utanför muren fanns ädeskvarnar och sågverk, ett gjuteri och stora väverier för både ylletyger och mattor. Och in i staden fanns verkstäder för möbelmakare, krukmakare, sömmerskor, knivsmeder, guld- och silversmeder. Deras varor var ofta lika fina som något man kunde hitta i Caimlin, även om stilen i vissa fall verkade komma från Arad Doman eller Terrabon snarare än Andor. Det var svalt men inte kyligt i luften och det syntes inga spår av snö på marken, i varje fall inte just nu. Här stod solen rakt över deras huvuden, även om Elaine hoppades att det fortfarande var natt i den vakna världen. Hon ville hinna få lite riktig sömn innan hon måste stiga upp igen. De sista dagarna hade hon varit ständigt trött. Det fanns helt enkelt för mycket att göra och för lite tid att göra det på. De hade kommit hit eftersom det verkade osannolikt att någon spion skulle kunna hitta dem här. Men Egwene hade dröjt sig kvar för att storögt titta på förändringarna hos den plats där hon var född. Och Elaine hade andra skäl för att vilja se sig om i Emond's Wall. Inte bara Rand. Problemet, eller rättare sagt ett av problemen, var att det kunde gå en timme i den vakna världen medan man tillbringade 5 eller 10 i drömvärlden. Men det kunde precis lika gärna vara tvärtom. I Caimlin kunde det redan vara morgon. När de nådde kanten på allmänningen stannade Egwene upp och tittade bakåt på den breda stenbron som välvde sig över strömmen som forsade fram från en klippa med tillräckligt stor kraft för att utan vidare slå omkull en fullvuxen man och som sen snabbt blev allt bredare. Mitt på allmänningen stod ett högt marmorblock översållat med inhuggna namn tillsammans med 2 höga flaggstänger på stenfundament. Ett krigsmonument, mumlade hon. Vem skulle kunna tänka sig någonting sånt i Emond's Wall? Fast Moraine sa att det en gång utkämpats ett stort slag på just den här platsen, under Trollockkrigen, när Mana Tharan gick under. Det fanns med i mina historieböcker, sa Elaine tyst och tittade på de tomma flaggstängerna. Tomma just nu. Hon kunde inte känna Rand här. Och hans närvaro i hennes huvud var fortfarande lika stark som Birgits. En stenhård knut av känslor och kroppsliga förnimmelser som var ännu svårare att tolka nu när han befann sig så långt borta. Men här i Tel Aaron Reard kunde hon inte avgöra åt vilket håll han fanns. Hon saknade den vetskapen, hur obetydlig den än var. Hon saknade honom. Plötsligt dök upp fanor längst upp i flaggstängerna. De var kvar precis så länge att vinden hann krusa dem. Tillräckligt länge för att hon skulle hinna urskilja en röd flygande örn på ett blått fält. Nej, inte en röd örn utan röda örnen. En gång när hon hade varit i Tal Aaron Riord tillsammans med Ninib hade hon tyckt sig skymta detta emblem men varit säker på att hon misstog sig. Mäster Norri hade fått henne på andra tankar. Hon älskade Rand. Men om någon på platsen där han växte upp försökte väcka Manetharan från dess uråldriga grav skulle hon bli tvungen att göra någonting åt det, hur mycket det än smärtade henne. Detta baner och detta namn ägde fortfarande tillräckligt stor makt för att kunna krossa Andor. Både Cawthon och de andra noviserna hemifrån berättade att saker och ting hade förändrats, fortsatte Egwen, medan hon tittade skeptiskt på husen runt allmänningen. Men de sa verkligen inte att det var så här. De flesta av dessa hus var av sten. Ett väldigt litet värdshus stod fortfarande kvar vid den stora stengrunden för en mycket större byggnad i vars mitt en väldig ek lyfte sin krona. Men på andra sidan denna husgrund fanns vad som verkade bli ett nytt värdshus. Det var nästan färdigbyggt och flera gånger större än det gamla. Över dörren hängde en skylt med skriften Bågskytten. Jag undrar om min far fortfarande är borgmästare. Och hur mår min mor, mina systrar? Jag vet att du ger dig av med hären imorgon, sa Elaine. Om det nu inte redan är imorgon. Men du måste väl kunna ta dig några timmar till att komma hit när du väl är framme i Tjär Valon. Sådant blev så lätt när man kunde färdas. Hon borde kanske själv skicka någon till Emons Wall. Om hon vetat vem hon kunde anförtro ett sånt uppdrag till. Om hon kunde undvara någon hon kunde lita på. Egwen skakade på huvudet. Elaine, jag har fått befalla att kvinnor jag vuxit upp med skulle få smaka riset för att de inte tror att jag är den ämelintronande. Eller för att de tror att de kan bryta mot reglerna för att de känt mig. Om de nu tror att jag är det. Plötsligt hängde stålan med de sju färgränderna över hennes axlar. Tills hon lade märke till den med en grimas och den försvann igen. Jag tror inte att jag klarar av att möta Emons Wall som den ämelintronande, sa hon sorgset. Inte än. Sen ruskade hon på sig och fortsatte med stadigare röst. Hjulet vrider sig, Elaine, och allting förändras. Jag måste vänja mig vid det. Jag ska vänja mig vid det. Nu lät hon nästan som Juan Sange, så som Juan Sange hade låtit i Tjär Valon innan allting ställdes på huvudet. Egwen lät som den ämelintronande, med eller utan ståla. Är du säker på att jag inte ska skicka några av Gareth Brynes soldater? Tillräckligt många för att säkra Caimlin i varje fall. Plötsligt stod de till knäna i gnistrande snö. Den låg i lysande vita sjok på hustaken som efter ett häftigt snöfall. Det var inte första gången någonting sånt hände och de vägrade helt enkelt att låta kylan röra vid dem snarare än att föreställa sig mantlar eller varmare kläder. Ingen kommer att försöka se på någonting före våren, sa Elaine. Härar förflyttade sig i varje fall inte på vintern, såvida de inte kunde färdas som Egwens armé. Snön gjorde vägarna ofarbara och leran lika så när snön smälte. De där gränslandsborna hade förmodligen börjat marschera söderut i tron att det inte skulle komma någon vinter detta år. Dessutom kommer du att behöva varenda man du har när du kommer fram till Tjär Valon. Föga förvånande nickade Egwen och försökte inte truga på Elaine sina soldater. Trots att de gångna månaderna ägnats åt intensiv rekrytering hade Gareth Bryne fortfarande inte hälften så många soldater han hade sagt att han skulle behöva för att inta Tjär Valon. Enligt Egwen var han beredd att börja med dem han hade, men det var tydligt att hon var bekymrad. Jag har svåra beslut att fatta, Elaine. Hjulet vrider sig som hjulet vill. men det är fortfarande jag som måste fatta besluten. Elaine fick en impuls och vadade fram genom snön till Egwen och kramade om henne. I varje fall började hon med att vada. Samtidigt som hon slog armarna om den andra kvinnan försvann snön utan att ens lämna efter sig en fuktig fläck på deras klänningar. De båda vacklade till som om de dansade med varandra och var nära att falla omkull. Du kommer att fatta rätt beslut, det vet jag, sa Elaine och kunde inte låta bli att skratta. Egwen föll inte in i hennes skratt. Det hoppas jag, sa hon allvarsamt. För vad jag än beslutar så kommer folk att dö. Hon klappade Elaine på armen. Men du förstår väl den sortens beslut. Vi borde se till att komma tillbaka till våra sängar båda två. Hon tvekade innan hon fortsatte. Elaine, om Rand kommer till dig igen måste du låta mig få veta vad han säger. Om han ger dig någon ledtråd till vad han tänker göra eller vart han tänker bege sig. Jag ska berätta vad jag kan, Egwen. Elaine kände ett styng av skuld. Hon hade berättat allt, nästan allt, för Egwen. Men inte att hon, Min och Avienda hade gjort Rand till sin väktare. Tornets lagar förbjöd inte det de hade gjort. Så mycket hade hon lyckats ta reda på genom att ställa mycket försiktiga frågor till Vandine. Men huruvida det skulle tillåtas var ändå inte alls säkert. Å andra sidan, som hon hade hört en arafelisk legosoldat som Birgit rekryterat säga. Allt som inte är förbjudet är tillåtet. Det lät nästan som något av Linis gamla ordspråk, även om hon betvivlade att hennes gamla barnsköterska skulle ha varit så tolerant. Han gör dig bekymrad, Egwen. Mer än vanligt, menar jag. Det märker jag. Varför? Jag har mina skäl, Elaine. Kunskaparna har rapporterat synnerligen oroande rykten. Bara rykten, hoppas jag. Men om det är mer än så... Hon var verkligen den ärmelintronande nu. En kort, slank, ung kvinna som verkade lika hög och stadig som ett berg. Hennes blick och ansiktsuttryck utstrålade beslutsamhet. Jag vet att du älskar honom. Jag älskar honom också. Men jag tänker inte försöka göra vita tornet helt igen bara för att han ska kunna fjättra Aes Sedai som Daemoner. Sov gott och dröm sköna drömmar, Elaine. Behagliga drömmar är viktigare än folk begriper. Och med dessa ord var hon borta, tillbaka i den vakna världen. En kort stund stod Elaine och stirrade på platsen där Egwen hade stått. Vad hade hon pratat om? Rand skulle aldrig göra någonting sånt. Om så bara på grund av sin kärlek till henne. Hon kände på den stenhårda knuten i bakhuvudet. När han var så långt borta glimmade ådrorna av guld bara i hennes minne. Han skulle väl aldrig göra någonting sånt. Nu var hon också bekymrad. Hon steg ur drömvärlden och tillbaka in i sin sovande kropp. Hon behövde verkligen sova. Men knappt hade hon kommit tillbaka till sin egen kropp förrän solens strålar föll på hennes ögonlock. Vad var klockan? Hon hade möten som måste hållas. Plikter som måste skötas. Hon ville sova i en månad. Hon brottades med plikten, men det var plikten som vann. Hon hade en bråd dag framför sig. Alla dagar var bråda. Hon slog upp ögonen. De kändes torra och svullna, som om hon inte hade sovit alls. Att döma av hur solen föll genom fönstren var det en god stund efter gryningen. Hon kunde helt enkelt ligga kvar. Nej, plikten kallade. Avienda vred på sig i sömnen och Elaine gav henne en hård knuff i sidan. Om hon måste vara vaken skulle minsann inte Avienda få ligga och dra sig. Avienda vaknade med ett ryck och sträckte sig efter sin kniv som låg på det lilla bordet bredvid hennes säng. Innan hon hunnit röra vid dolkens mörka hornskaft lät hon handen falla. Det var någonting som väckte mig, muttrade hon. Jag trodde att en Shaido... Titta på solen! Varför har du låtit mig sova så länge, frågade hon barskt och kravlade upp ur sängen. Bara för att jag får tillåtelse att vara hos dig. Här dämpades orden ett tag när hon drog den skrynkliga särken över huvudet. så betyder inte det att Mornell inte låter mig smaka riset om hon tycker att jag är lat. Tänker du ligga där hela dagen? Med ett stön klev Elaine upp ur sängen. Essende väntade redan vid dörren till påklädningsrummet. Hon väckte aldrig Elaine om inte Elaine kommit ihåg att ge order om det. Elaine överlät sig i den vithåriga kvinnans nästan ljudlösa vård medan Avienda klädde på sig. Hennes syster uppvägde dock Essendes tystnad genom att skrattande komma med en rad kommentarer om att Elaine måste känna sig som ett litet barn när hon lät någon annan klä på henne. Och att hon snart skulle glömma bort hur man klädde sig själv och snart måste ha någon som klädde på henne. Så hade det varit varenda morgon sedan de hade börjat dela samma säng. Avienda tyckte att det var mycket roligt. Elaine sa inte ett ord, utom när hon svarade på påkläderskans förslag om vad hon skulle ha på sig. Och så var det tills den sista pärlemorknappen var knäppt under hennes haka och hon stod och mönstrade sig själv i spegeln. Jag kände, sa hon sen som i förbigående. Är Aviendas kläder färdiga? Den fina blå ylleklänningen med sparsamma silverbroderier skulle duga utmärkt till dagens åtaganden. Jag kände sken upp. Alla hennes nåd är Aviendas vackra spetsar och sidenplaggers nåd. Oh ja, alltihop är rent och struket och inlagt. Hon gjorde en gest mot klädskåpen som kantade rummets ena vägg. Elaine log över axeln mot sin syster. Avienda stirrade på garderoberna som om de var fulla med huggormar. Sen svalde hon och skyndade sig att knyta den mörka hopvikta chaletten om huvudet. När Elaine hade skickat iväg Essende sa hon. Bara för den händelse att du skulle behöva dem. För all del muttrade Avienda medan hon knäppte på sig sitt silverhalsband. Jag ska inte skämta mer om att den där kvinnan klär på dig. Utmärkt. Annars säger jag åt henne att börja klä på dig. Det skulle verkligen vara roligt. Avienda som muttrade någonting halvt ohörbart om folk som inte förstod sig på skämt höll uppenbarligen inte med. Elaine hade väntat sig att hon skulle kräva att alla kläder hon hade skaffat sig under resan skulle kastas bort. Hon var lite förvånad att ale-kvinnan inte redan hade sett till att de blivit bortkastade. Frukosten som väntade dem i salongen bestod för Aviendas del av rökt skinka med russin, ägg med torkade plommon, torkad fisk med pinjenötter, nybakat bröd med massor av smör samt te som var sirapstjockt av honung. Nå, kanske inte riktigt sirapstjockt, men nästan. Elaine bredde inget smör på sitt bröd, tog väldigt lite honung i teet och åt istället för allt det andra en fullkornsgröt som ansågs vara osedvanligt nyttig. Hon kände sig inte som om hon var med barn, vad min än hade sagt till Avienda. Men min hade även berättat det för Bridget när de tre kvinnorna hade börjat fyllna till. Med gemensamma krafter såg nu hennes väktare Jailin och Rin Harford till att hon höll sig till en diet som var lämplig för en kvinna i hennes tillstånd. Om hon skickade efter någon läcker bit från köket lyckades den på något sätt alltid komma på avvägar. Och om hon slank dit själv fick hon såna mörka blickar av kokerskan att hon slank ut igen tomhänt. Egentligen sörjde hon inte det kryddade vinet och sötsakerna och andra saker som hon inte längre fick äta. I varje fall inte så mycket. Utom när Avienda proppade i sig tårta eller pudding. Men alla i hela palatset visste att hon var havande. Och det innebar förstås att de visste hur hon hade blivit det, om än inte med vem. Men männen var det inte så farligt, förutom att de visste och att hon visste att de visste. Men kvinnorna gjorde sig inte ens omaket att låtsas som om de inget visste. Oavsett om de godtog situationen eller tog avstånd från den så tittade hälften av dem på henne som om hon var den värsta yrhetta och resten av dem med öppet spekulerande blickar. Hon tvingade sig att svälja gröten. Den var egentligen inte så illa. Men det skulle ha varit härligt att få lite av skinkan som Avienda just skar upp. Eller kanske lite ägg med plommon. Nå, hon stoppade i varje fall skeden med klumpig gröt i munnen och såg nästan fram emot morgonsjukan så att hon skulle dela illamåendet med Bridget. Den första besökaren i hennes svit denna morgon, förutom Esendra, var den som palatsets kvinnor höll som ledande kandidat till posten som far till det kommande barnet. Min drottning, sa kapten Mellar i det han svepte av sig den plymförsedda hatten i en silig bugning. Högste bokhållaren önskar träffa er när det kan vara er till behag. Mellars mörka stadiga ögon vittnade om att han aldrig skulle ha några mardrömmar om männen han dödat. Och det spetskantade bandet över hans bröst, spetskragen och manschetterna fick honom bara att se hårdare ut. Avianda torkade sig om hakan med en linneservett och iakttog honom med uttryckslös min. De båda gardeskvinnorna som stod på ömse sidor om dörren gjorde varsin nästan omärklig grimas. Mellar hade redan rykte om sig att nypa gardeskvinnorna i baken, i varje fall de vackraste, för att inte nämna att han talade nedsättande om deras förmågor på stadens krogar. Det sista var absolut det värsta, i gardeskvinnornas ögon. Jag är inte drottning ännu, kapten, sa Elaine rappt. Hon försökte alltid hålla sig så saklig som möjligt när hon talade med mannen. Hur framskrider rekryteringen till min livvakt? Endast 32 än så länge, snod. Fortfarande med hatten i handen satte han bägge händerna mot svärdshjältet i en lojpås som knappast passade sig inför någon han just kallat för sin drottning. Detsamma gällde hans flin. Hennes nåd Bridget ställer höga krav. Det är inte många som kan leva upp till dem. Ge mig 10 dagar så ska jag hitta 100 män som är bättre lämpade och håller er lika högt som jag gör. Jag tror inte det, kapten Mellar. Det var svårt att inte låta kylig. Han måste ha hört ryktena om sig själv och henne. Kunde han tro att hon skulle kunna finna honom tilldragande? Bara för att hon inte hade förnekat dem. Hon sköt ifrån sig den halvtomma gröttallriken och undertryckte en rysning. 32 hittills. Antalet växte snabbt. En del av hornsökarna som yrkat på att de förtjänade en högre rang hade bestämt sig för att det gav en viss status att ingå i Elaines livvakt. Hon medgav att kvinnorna inte kunde tjänstgöra natt och dag. Men vad Bridget än sa kunde hon inte tycka annat än att målet på 100 kvinnor var överdrivet. Men så fort Elaine ens antydde att det skulle räcka med färre satte kvinnan hälarna i marken. Vill ni vara vänlig och säga till högste bokhållaren att han kan komma in, sa hon. Han förärade henne ännu en utstuderad bugning. Hon steg upp för att följa honom ut. Och när han drog upp dörrarna med de snidade lejonen la hon handen på hans arm och log. Tack än en gång för att ni räddade mitt liv, sa hon, denna gång med varm, smeksam stämma. Karn svarade med ett självbelåtet leende. Gardeskvinnorna stirrade rakt ut i luften, stela som pinnar. De som stod inne i rummet, likväl som de hon hann se ute i hallen, innan dörrarna slog igen bakom honom. När Elaine vände sig om och såg på Avienda fann hon att ale-kvinnan stirrade på henne med nästan lika uttryckslös blick som den hon gett Mellar. Det lilla som sken igenom var fullständig förvåning. Elaine suckade. Hon gick över mattorna och la en arm om sin syster medan hon talade. Tyst så att bara Avienda skulle höra. Hon anförtrodde kvinnorna i livvakten en del saker som hon berättade för mycket få andra. Men det fanns saker hon inte vågade inviga dem i. Jag såg en tjänsteflicka gå förbi Avienda. Tjänsteflickor skvallrar värre än män. Ju fler som tror att barnet är Mellars, desto tryggare är det. Om det blir nödvändigt får karn nypa mig i baken också. Jag förstår, sa Avienda sakta och blickade ner på tallriken med en min som antydde att hon såg någonting helt annat än äggen och plommonen som hon började peta runt bland med skeden. Mäster Norry presenterade sin sedvanliga blandning av triviala upplysningar om palatsets skötsel, godbitar från sina korrespondenter i utländska huvudstäder och information som han samlat in från köpmän, bankirer och andra som hade affärer utanför Andors gränser. Det var den första nyheten som var viktigast för henne, om än inte den mest intressanta. Stadens två mest prominenta bankirer är intresserade, ers nåd, sa han med sin snustorra stämma. Med lädermappen tryckt mot sin tunna bröstkorg kastade han en sned blick på Avienda. Han hade fortfarande inte vant sig vid att hon var närvarande när han avlade rapport. Eller vid att gardeskvinnorna var det. Avienda visade tänderna mot honom, varvid han blinkade och hostade i sin beniga hand. Mr. Hoffley och fru Anskalle var något tveksamma till en början. Men de känner till marknaden för alun lika väl som jag. Det vore kanske aningen överilat att säga att deras kistor nu är era. Men jag har ordnat för transport av 20 000 guldkronor till palatsets skattkammare. Och mer kommer att lämnas efter behov. Informera hennes nåd Brigitte om detta, sa Elaine och dolde sin lättnad. Brigitte hade fortfarande inte enrollerat tillräckligt många till drottninggardet för att hålla en så stor stad som Camlin, för att inte tala om att göra mer än så. Men Elaine kunde inte vänta sig några skatteintäkter från sina gods förrän till våren, och det var onekligen dyrt att hålla legosoldater. Nu skulle hon inte förlora dem bara för att hon inte kunde avlöna dem för en Brigitte rekryterat män som kunde ersätta dem. Vidare, Mr. Norrie. Jag är rädd att kloakerna måste åtgärdas snarast, i snod. Råttorna förökar sig som om det redan vore vår. Han tog allting huller om buller, ordnat efter vad han ansåg vara mest brådskande. Norrie tyckte se det som ett personligt misslyckande att han fortfarande inte hade lyckats ta reda på vem som hade befriat Elenia och Nan, trots att det hade gått mindre än en vecka sedan fritagningen. Spannmålspriserna steg i orimlig takt tillsammans med priserna på all annan mat, och det var redan tydligt att reparationerna av palatsets tak skulle ta längre tid och bli dyrare än byggmästarna först hade uppskattat. Men maten blev alltid dyrare ju längre vintern gick, och byggarbeten kostade alltid mer än byggmästarna sagt från början. Norrie erkände att hans senaste korrespondens med nya Brem var flera dagar gammal, men gränslandshären verkade nöjd med att stanna där den var, vilket han inte kunde begripa. Det kunde inte Elaine heller, men hon nöjde sig med att det var så. För tillfället i varje fall. Rykten i Carhain om Aesir som svor Rand trohet gav i varje fall ett skäl till Egwens oro, även om det föreföll osannolikt att någon syster skulle göra någonting sånt. Det var den minst viktiga nyheten enligt Norris uppfattning, men inte enligt hennes. Rand kunde inte kosta på sig att göra sig till fiende med systrarna kring Egwen. Han kunde inte kosta på sig att göra sig till fiende med någon Aesir. Men han verkade onekligen hitta sätt att göra just detta. Halloween Norrie ersatte strax Aurene Harfor, som nickade åt livvakterna i dörren och gav Avienda ett öppet leende. Om den tjocka kvinnan med det gråsprängda håret någonsin känt sig osäker inför det faktum att Elaine kallade Avienda för sin syster, så hade hon i varje fall inte visat det. Och nu visade hon ett genuint gillande. Men hur mycket hon än log var hennes rapport betydligt bistrare än någonting av det Mr. Norrie haft att meddela. John Skellit är i huset Arons tjänst, i snåd, sa Rin. Minen som klädde hennes runda ansikte kunde ha passat en bödel. Nu är det två gånger man har sett honom ta emot en börs med mynt av män som veteligen stöder Aron. Och det råder inga tvivel om att Esther Norham är i någons tjänst. Hon skäl inte, men hon har mer än 50 kronor i guld gömda under en lös golvbräda och la dit 10 till igår kväll. Gör som är de andra, sa Elaine sorgset. Överpigan hade hittills uppdagat 9 spioner som hon var säker på, varav 4 med än så länge okända uppdragsgivare. Att Rin hade hittat några spioner alls var nog för att göra Elaine arg. Men när det gällde barberaren och hårläggerskan var det värre ändå. Båda två hade tjänat under hennes mor och det gjorde henne ledsen att de inte hade ansett det lämpligt att överföra sin lojalitet till Morgases dotter. Evienda grimaserade när husmor Harford muttrade att hon skulle göra som vanligt. Men det tjänade ingenting till att avskeda spionerna eller döda dem som Evienda tyckte. De skulle bara bli ersatta av andra spioner som hon inte kände till. En spion är fiendens verktyg tills du känner till henne, hade Elaines mor sagt. Men därefter är hon ditt verktyg. När du hittar en spion, hade Thom sagt, så svep honom i lindor och mata honom med sked. Männen och kvinnorna som hade förrått henne skulle tillåtas upptäcka det som Elaine ville att de skulle veta. Varav inte allt var sant. Där ibland hur många soldater Birgit hade rekryterat. Och den andra frågan, husmor Harford. Ingenting ännu i snåd, men jag har mina förhoppningar, sa Rean med ännu mörkare min än förut. Jag har mina förhoppningar. När överpigan hade gått följde två delegationer av utländska köpmän. Först var det en stor grupp kandorier med ädelstensprydda ringar i öronen och skråkedjor av silver över bröstet. Och sedan, direkt efter dem, ett halvdussin ilianare med endast diskreta broderier på sina i övrigt dämpade rockar och klänningar. Hon använde ett av de mindre mottagningsrummen. Gobelängarna som kantade marmorhärden föreställde jaktscener, inte Andors vita lejon. Och väggarnas polerade träpaneler bar inga sniderier. Det var köpmän, inte diplomater. Även om några verkade ta illa vid sig av att hon endast bjöd dem på vin och inte drack tillsammans med dem. Både kandorier och ilianare tittade snett på gardeskvinnorna som följde henne in i rummet och ställde sig på ömse sidor om dörren. Men om de inte vid det här laget hade hört talas om mordförsöket på henne måste de vara döva. Ytterligare sex kvinnor ur hennes livvakt väntade utanför dörren. När de inte lyssnade uppmärksamt på Elaine studerade kandorierna förstulet Evienda, medan ilianarna vägrade att se åt henne alls efter den första storögda förvåningen. De läste säkerligen in någon dold mening i att en ale-kvinna var närvarande, även om hon bara satt på golvet i ett hörn utan att säga någonting. Vad de båda grupperna köpmän ville ha var emellertid samma sak, även om ingen av köpmännen sa det rakt ut. Nämligen en försäkran om att Elaine inte tänkte förarga draken återfödd till den grad att denna störde handeln genom att skicka sina härar och ale-styrkor för att härja Andor. Inte heller nämnde de att såväl ale som draklegionen hade stora läger inte särskilt många mil från Caimlin. Det räckte med deras artiga frågor om vad hennes planer var nu när hon avlägsnat drakbaneret och ljusbaneret från Caimlin. Hon sa samma sak till dem som till alla andra, att Andor skulle liera sig med draken återfödd men inte var ärövrat av honom. I gengäld önskade de henne lycka och välgång i vaga ordalag och lät antyda att de gav hennes anspråk på lejontronen sitt helhjärtade stöd. Utan att säga det rakt ut. Om hon misslyckades ville de trots allt fortfarande vara välkomna i Andor, oavsett vem som bar rosenkronan då. När ilianerna bugande och nigande hade lämnat henne blundade hon ett ögonblick och gned sig om tinningarna. Hon hade fortfarande ett möte med en grupp glasblåsare att avverka före middag och ytterligare fem sammanträden med olika grupper köpmän och hantverkare därefter. En mycket bråd dag, full av inställsamma plattityder och undanglidande svar. Och nu när Ninive och Merrylill var borta var det hennes tur att undervisa vindfinnerskorna igen på kvällen, vilket även i bästa fall var en mindre upplyftande syssla än ens det värsta av alla möten med olika affärsitkare. Vilket innebar att hon möjligen kunde få lite tid att studera Tyr Angrelerna som de hade haft med sig från Ibor Dar innan hon var så utmattad att hon inte längre kunde hålla ögonen öppna. Det var pinsamt att Evienda ibland nästan fick bära henne till sängs, men hon kunde bara inte sluta. Det fanns så mycket att göra och dagens timmar var så få. Det var nästan en timme kvar tills glasplåsarna skulle komma, men när vi ända slog skoningslöst ner hennes förslag att hon skulle passa på att ta en titt på sakerna från Ibodar. Är det Birgit som har pratat med dig, frågade Elaine, när hennes syster mer eller mindre släpade henne upp för en smal stentrappa. Fyra gardeskvinnor gick framför dem och resten bildade eftertrupp. De ignorerade grundligt vad som för sig gick mellan Elaine och Avienda. Men hon tyckte sig ana antydan till ett leende på Rasuria Domanches läppar. Rasuria var en undersättsig före detta hornsökerska med de blå ögon och det gula hår man ibland stötte på hos Tyrenier. Skulle hon behöva tala om för mig att du tillbringar för mycket tid inomhus och sover för lite, svarade Avienda föraktfullt. Du behöver frisk luft. Luften i kolonnaden högst uppe i palatset var onekligen frisk och kylig, trots att solen stod högt på den grå himlen. En kall bris blåste runt de släta kolonnerna, och gardeskvinnorna som stod omkring, redo att försvara henne mot duvorna, fick hålla i sina plymförsedda hattar. Av någon förvänd anledning vägrade Elaine att ignorera kylan. Dailin har pratat med dig, gruffade hon huttrande. Dailin hävdade att en havande kvinna behövde ta långa promenader varje dag. Hon hade varit snabb att påminna Elaine att hon må vara tronens dotter, men för närvarande var hon egentligen bara överhuvud för Trakans hus, och om huset Trakans överhuvud ville prata med huset Tarovins överhuvud fick hon minsann lov att antingen göra det traskande fram och tillbaka längs palatsets korridorer eller inte alls. Mornell har fått 7 barn, svarade Avienda. Hon säger att jag måste se till att du får frisk luft. Hon hade bara dragit sjalen över axlarna men visade inga tecken på att känna av den kalla vinden. Men så var också Eil lika skickliga som Eiseger på att ignorera elementen. Elaine höll sig om överarmarna och blängde på henne. Sluta sura, syster, sa Avienda. Hon pekade ner mot en stallgård som man skymtade över de vita takplattorna. Titta, Rean Corley är redan ute och tittar om Marilyn Candwin ska komma tillbaka. Den välbekanta ljusstrimman dök upp på stallgården och vred sig så att den öppnade ett hål i luften, 10 fot brett och lika högt. Elaine blängde ner på Reans huvud. Hon surade inte alls. Hon borde kanske egentligen inte ha lärt Reen att färdas, med tanke på att förändeskvinnan ännu inte var ACD. Men ingen av de andra systrarna var tillräckligt stark för att skapa en fungerande väv. Och om vindfinnerskarna fick lära sig det, tyckte hon att de få förändeskvinnor som hade möjlighet gott kunde få det också. Dessutom kunde hon inte göra allting själv. Ljus. Hade vintrarna varit så här kalla innan hon lärde sig att vägra låta kylan röra vid henne. Till hennes förvåning kom Marilyn utridande genom portöppningen och skakade snö från sin mörka, pälskantade mantel. Hon följdes av de hjälmklädda gardesmännen som hon hade fått med sig vid avfärden 7 dagar tidigare. Shida och vindfinnerskarna hade varit milt uttryckt otrevliga när de fick höra att hon försvunnit. Men den grå systern hade kastat sig över möjligheten att slippa dem en liten stund. Det hade varit nödvändigt att kontrollera varje dag om hon kommit tillbaka genom att slå upp en portöppning till samma plats. Men Elaine hade inte väntat henne på minst en vecka än. När den sista av männen i gardets röda rockar steg ut på stallgården klev den slanka lilla grå systern ner ur sadeln, räckte sina tyglar till en stallknäkt och skyndade in i palatset innan kvinnan från stallet hann göra mer än att stiga ur vägen för henne. Det är skönt med lite frisk luft, sa Elaine och lyckades nätt och jämnt hindra tänderna från att skallra. Men om Marilyn är tillbaka måste jag gå ner igen. Avienda höjde på ögonbrynet som om hon misstänkte att det bara var ett svepskäl. Men hon hann före Elaine till trappan. Mary Lills återkomst var onekligen viktig. Och att döma av brådskan kom hon antingen med mycket goda eller mycket dåliga nyheter. När Elaine och hennes syster steg in i Elaines salong, naturligtvis följde av 2 gardeskvinnor som placerade sig vid dörren, var Mary Lill redan där. Hennes fuktiga rock låg utbredd över en stolsrygg. Hon hade de ljusgrå ridhandskarna instoppade innanför skärpet och hennes svarta hår skulle ha behövt stifta bekantskap med en borste. De mörka ringarna under Marilyns ögon fick henne att se lika trött ut som Elaine kände sig. Trots att hon kommit upp från stallgården så snabbt var hon inte ensam. Brigitte stod med ena handen mot eldstadens utsilade spiselkrans och såg fundersam ut. Andra handen höll hon om sin långa, gyllenblonda fläta, nästan som Ninib. Idag bar hon bylsiga, mörkgröna byxor till sin korta, röda rock. En färgkombination som stack i ögonen. Och kapten Meller hälsade Elaine med en elegant bugning. Han hade ingen anledning att vara här, men hon lät honom stanna och gav honom till och med ett varmt leende. Mycket varmt. Den fylliga unga upppasserskan som just hade ställt ner en stor silverbricka på ett av sidoborden blinkade och tittade på Meller med stora ögon innan hon kom ihåg att niga och gå ut. Elaine höll kvar leendet tills dörren stängdes. Hon var beredd att göra vad som helst som skyddade hennes barn. På brickan fanns glödgat vin åt alla andra och svagt te åt henne. Nåväl, te var i varje fall varmt. Jag hade verkligen tur, suckade Marilyn när hon väl hade satt sig ner och kastade en osäker blick på Mellar över vinbägarens kant. Hon hade hört berättelsen om hur han räddat Elaines liv, men hade gett sig av innan ryktena börjat spridas. Det visade sig att Reen hade slagit upp sin portöppning mindre än 5 milssteg från gränslandsborna. De hade inte flyttat på sig sedan de kom. Hon rynkade på näsan. Om det inte varit för vädret skulle stanken av alla latriner och all hästspillning ha varit mer än man stod ut med. Du hade rätt, Elaine. Alla 4 regenterna är där, uppdelade i 4 läger, någon mil ifrån varandra. Var och en med en egen här. Jag hittade scenarierna första dagen och har tillbringat större delen av tiden med att prata med Isar av Shainar och de andra 3. Vi träffades i olika läger varje dag. Du ägnade lite tid åt att se dig omkring också, hoppas jag, sa Brigitte med respektfull röst från spisen där hon stod. Hon visade alla Eshedir respekt, utom den hon var bunden till. Hur många är de? Jag tror knappast att ni lyckades uppfatta antalet korrekt, sköt Mälarin och lät som om det var just vad han väntat sig. För en gångs skull fanns det inget leende på hans smala ansikte. Han tittade ner i vinet och ryckte på axlarna. Vad ni nu så kan dock ha visst värde. Om de är tillräckligt många kanske de hinner svälta sig själva innan de kan hota Caimlin. Även världens största här är bara en samling vandrande lik om de inte har mat och foder. Han skrattade. Brigitte stirrade på hans rygg med mörk blick, men Elaine gjorde en liten gest med handen som tecken till kvinnan att vara tyst. De har inget överflöd av mat, kapten, sa Marilyn svalt. Hon hade satt sig rakare i stolen trots sin uppenbara utmattning. Men inte heller är de på väg att svälta än. Jag skulle nog inte räkna med att svälten slår ut dem. Efter att ha varit borta från havsfolket en tid såg hon inte längre förskräckt ut hela tiden. Och trots att hon nu uppvisade Ejedernas sedvanliga behärskade lugn var det tydligt att hon bestämt sig för att tycka illa om Droylin Mellar, vem han än hade räddat livet på. Vad gäller antalet skulle jag säga drygt 200 000, och jag betvivlar att någon annan än deras egna officerare skulle kunna ge en mer exakt siffra än så. Det blir många svärd, även om de är hungriga. Meller ryckte på axlarna igen utan att låta sig bekomma av Eishedens blick. Den slanka grå systern tittade inte mer på honom, men gjorde heller ingen stor affär av att ignorera honom. När hon fortsatte var det som om han blivit en del av möblemanget. De har minst 10 systrar med sig, Elaine, även om de anstränger sig storligen för att dölja det. Jag tror inte att de är anhängare till Egwen, men det behöver inte vara Elaidas heller. Jag är rädd att åtskilliga systrar valt att hålla sig avvaktande tills tornets bekymmer är över. Hon suckade igen, kanske inte av trötthet den här gången. Elaine ställde ifrån sig tekoppen med en grimas. Köket hade inte skickat med någon honung och hon tyckte inte om den bittra smaken. Vad vill de, Merville? Regenterna, inte systrarna. 10 systrar gjorde denna här 10-falt farligare, särskilt för Rand. Nej, för vem som helst. De har inte suttit där i snön så här länge bara för att det är roligt. Den grå systern slog ut med händerna. När det gäller vad de vill i det långa loppet kan jag bara göra antaganden. I ett kortare perspektiv vill de träffa dig, och så snart som möjligt. De skickade iväg ryttare till Camelin så snart de kom till Nya Brem. Men så här års kan det ta ytterligare en vecka eller mer innan de kommer fram. Chernobia av Salde försa sig, eller låtsades försäga sig, och avslöjade att de vet att du har någon form av förbindelse, eller åtminstone är bekant med en viss person som även de tydligen är intresserade av. På något sätt känner de till att du befann dig i Farm när vissa händelser ägde rum där. Mälar såg förbryllad ut, men ingen brydde sig om att skingra hans förvirring. Jag nämnde ingenting om att färdas med tanke på dessa systrar, men jag sa att jag kunde komma tillbaka med ett svar mycket snart. Elaine utbytte en blick med Bridget, som också ryckte på axlarna. Men i hennes fall visade gesten inte på vare sig nonchalans eller förakt. Den största luckan i Elaines planer på att försöka utnyttja gränslandshären för att påverka sina motståndare i tronfrågan hade varit hur hon skulle närma sig krönta regenter när hon bara var huset Trakans överhuvud och tronens dotter till en avliden drottning. Bridgets gest betydde: var tacksam för att luckan slutit sig. Men Elaine undrade hur dessa gränslandsbor hade fått veta någonting som ytterst få kände till. Och om de visste det, hur många ytterligare gjorde det? Hon skulle skydda sitt ofödda barn. Skulle du kunna tänka dig att återvända genast, Merrylill? Frågade hon. Den andra systern godtog beredvilligt förslaget, med en min som antydde att hon kunde stå ut med vilken stank som helst om hon slapp vindfinnerskarna ett tag till. Då beger vi oss dit tillsammans. Om de vill träffa mig snart kan ingenting vara bättre än idag. De visste för mycket för att hon skulle våga dröja. Ingenting fick hota hennes barn. Ingenting.